Du har hört andakten i P1 med tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Musiken är Dans i de saligas ängder ur Orpheus och Eurydike av Gluck. Här med Gunilla Bar och Svenska Kammarensemblen. Producent är jag som heter Marianne Greip och det här var en repris från 2024.
Vi hörde andakten i P1 och den vi hörde var den tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Och den här andakten sändes första gången i maj 2024. Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och klockan är 2.
I Ukraina stiger dödssiffran efter den ryska robot- och drönarattacken tidigt på fredagsmorgonen mot bland annat huvudstaden Kiev. Minst 6 personer uppges ha dödats, 3 av dem räddningsarbetare och runt 80 ska ha skadats runt om i Ukraina, rapporterar Reuters. USAs president Trump upprepar nu att han inte har några planer på att prata med Elon Musk efter deras offentliga ordbråk i veckan. Jag har varit så upptagen, jag har inte tänkt på honom, sa Trump också när han fick frågor från reportrar på presidentplanet Air Force One.
Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many things. I'm not thinking about Elon.
Do you have any plans to speak with Mr. Musk? This was one of your closest advisors.
No, I don't have any plans.
Många av dem som rekryterar barn för att utföra brott här i Sverige är själva barn. Det säger den biträdande polisområdeschefen i Stockholm Nord, Magnus Movitz, till Dagens Nyheter. Han säger att föräldrar behöver bli medvetna om det och uppmanar dem att vara extra vaksamma under sommaren. När barnen ofta byter umgänge, träffar färre vuxna och tappar sina rutiner. Går det att minska beroendet av IT-tjänster från amerikanska techjättar? Ja, det ska svenska statliga forskningsinstitutet RISE testa senare i år genom att under en period driva verksamheten helt med teknik som är öppen och oberoende, det skriver DN. Som det är nu är många svenska myndigheter väldigt beroende av amerikansk teknik, och skulle USA besluta om att stänga ner tillgången till den så skulle det få stora konsekvenser, skriver tidningen. Mer nyheter i vår app SR Play. Det här var Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Nu ska vi få höra hur man gör läskande isglass som inte är hård. Och den här glassen kan ha många olika former. Det kan vara isglass, fruktglass, mjölkglass och veganska. Nu lämnar vi över till Maria Borda och Thomas Tengby.
Det här är meny, jag heter Thomas Tengby. Idag ska vi göra pinnglassar.
Och här har du glassar som du har gjort, alltså som du har i frysen.
Exakt. Här har jag strawberry cheesecake ungefär, crème brûlée. Och här har jag gurka med lime och chili. Det är min son som har kommit på den. Och sen så har den tajin ovanpå som är en...
Ja, den här, en kryddblandning som är väldigt god, spritsig.
Så det är som lite salt, torkad lime och chili. Och sen så här har vi mango med tajin. Och det här är min favoritsmak. Det här är en väldigt asiatisk smak som jag smakade på en restaurang i Ecuador. En asiatisk restaurang i Ecuador. Det är mjölk, ingefära och rostade sesamfrön. Och sen har vi då vegansk choklad. Och den har sån här lite fudgy konsistens. Och sen har vi citron.
Jag är hemma hos Maria Borda i Malmö. Maria älskar pinnglassar. Hon ska göra glass. Isglass som får rätt konsistens och inte blir så där superhård som det blev när man försökte som barn. Maria har samlat sin glasskärlek i en bok som heter Paletas, pinnglass på latinamerikanskt vis. Vad betyder paletas?
Det betyder väl spatel egentligen. Det är det ordet vi använder för glass, pinnglass. Och ordet är väl vanligast i Mexiko, men det har spridits över hela Latinamerika. Men pinnglass har vi haft överallt. Vi har bara haft andra ord för det. Mm. Men nu säger man palettas överallt, tror jag, nästan överallt.
Och när du säger vi, vad finns med i begreppet vi?
Vi latinamerikaner. Ja, jag har mitt ursprung i Bolivia. Jag är född i Argentina, men min familj är från Bolivia.
Är det liksom glass? Finns det där hela tiden liksom?
Mm. Ja, men det finns en lång tradition av glass. Min mamma växte upp i huvudstaden, men också i små byar i Anderna. Och där tillverkar man glass som man har gjort det i hundratals år, även före inkatiden. Det är så kallt högt upp över Anderna. Det är ju 4-5 tusen meter över havet. Så de brukade hälla ut den i såna här stora plåtfat. Och jag vet inte hur Inkas gjorde, för de hade väl inte plåt, kanske plåtfat. I alla fall så brukar den frysa till is över natten. Och jag har faktiskt sån i frysen.
Wow, vad häftigt. Exakt. Och vilken sorts glassa gjorde man då, om man går tillbaka så långt?
Ja, man gjorde den av en gröda som heter cañahua, som är en släkting till quinoa. Som man gör ett mjöl av och som smakar lite jordigt, lite nötigt, nästan lite kolaaktigt ibland. Och som man då blandar med väldigt mycket ett rårörssocker och ofta med kanel. Kanel är en väldigt vanlig krydda i Bolivia och det är nästan som att det är vår vanilj. Det är ofta kanel i fruktglassar eller i, vi gör kanelsaft, och det mest klassiska bolivianska är kanelsorbet. Men även Inkas gjorde då det. Eller så kunde de göra, för den här glassen heter taua, de kunde göra taua av olika rotfrukter som de lät mogna i solen. Såna söta rotfrukter som de lät mogna i solen så att de blev riktigt söta. Och sen så mosar de och frös dem till is och så blev det liksom som en söt dessert för folken där.
Hackar man och gör som en slush eller skär man upp den, eller gör man?
Ja, man skär den i små fyrkanter och sen så berättar mamma att när man köpte så fick man då en liten pappersbit runt. Hon minns det med sån enorm nostalgi och har berättat så mycket om den här väldigt speciella glassen. Och jag var så nyfiken på den. Det lät ju väldigt speciellt, en glass gjord av någonting som liknar quinoa. Liksom. Så att jag och mamma har experimenterat jättemycket med det. Bara för att jag vill ge henne den här nostalgiska tillfredsställelsen. Så att vi har experimenterat med det och misslyckats många gånger. Men till slut så har vi lyckats med någonting som hon säger, men det här smakar väldigt likt.
Och då fick du smaka på det också?
Då fick jag smaka på det också, ja. Mm.
Ja, då får du beskriva hur den smakar.
Ja, men alltså jag har ju frysen som du kan få smaka.
Har du?
Jag har ju det. Jag har gjort åt dig.
Wow! Ja.
Så här ser den ut. Det är som bruna små... Det ser ut som platta små brownies.
Den ser ut som det vore en kola nästan. En mörk kola.
Inkaglass.
Mm. Det här är ju jättegott.
Mm, kul!
Vet du vilka associationer jag får? Jag tror att det är kanel bland annat.
Ja.
Och sockret. Det är som en väldigt avslagen Coca-Cola.
Ja, sant!
Det är nästan lite Coca-Cola-godis sådär smakar den.
Just det! Det är bara tre ingredienser. Rårörssocker, kanel och cañahua-pulver.
Är det liksom unikt för Bolivia då? För du säger att vi i Latinamerika så är det mycket glass. Har de i andra länder också en sån tradition?
Jag vet inte om andra kulturer har haft de här traditionerna. Jag gissar att de har haft det i Peru till exempel. Och i alla de länderna alltså där det är kallt. Bolivia är ju väldigt kallt, stora delar av Bolivia är ju väldigt kallt. Så antagligen överallt i Anderna har man nog haft den här traditionen. Det är väldigt märkligt för att bolivianer älskar ju glass och hur kallt det än är så kör vi för att köpa sån här underbar kanelsorbet som är knallröd som finns ute på marknaderna.
Så det är inte bara liksom en sommargrej när det är varmt som man käkar glass?
Absolut inte, absolut inte. Och det är aldrig särskilt varmt i La Paz till exempel. Det är 4000 meter över havet, det är alltid kallt eller småkyligt. Det blir aldrig som en svensk sommar till exempel. Men ändå så älskar folk glass, speciellt sån här hemmagjord pinnglass som kvinnor står och säljer ute på torg och så.
Okej, okay, så har de en liten frysbox då liksom? Eller?
Det är roligt att du frågar det, för de har faktiskt inte det. Utan de har stora korgar och så staplar de
glassen. Det är så kallt helt enkelt.
Det är så kallt. Det är så kallt. Och jag har alltid frågat mig så här, hur kommer det sig att den här glassen inte smälter? Ja, för det, den innehåller inget konstigt, utan det är verkligen helt rena ingredienser. Men ändå så smälter de inte. Men det är ju för att det är så fruktansvärt kallt i skuggan i alla fall. Sen så går man bara, tar man ett steg liksom åt sidan och ställer sig i solen, så är det jättevarmt. Men det är ändå kallt i luften. Svårt att förklara.
Och nu ska Maria Borda göra paletas.
Idag så tänkte jag att vi skulle göra en glass med lime och mynta. Det är en väldigt klassisk smak i Latinamerika. Inte just på glass, men man brukar köpa det som saft eller dryck ute. Så det tänkte jag göra en paleta av. Och det är väldigt enkelt, så jag ska visa det här nu. Jag ska bara pressa limen. 1,5 deciliter kanske med limesaft. Vi ser.
Vad sa du, man dricker det här som en saft eller som en läskande dryck?
Ja, precis, som en dryck. Så när jag går på kaféer så beställer jag alltid, det heter limonada con yerba buena. Så det är en liksom limonad med mynta och så väldigt mycket is, krossad is liksom.
Ja, yerba buena, det är mynta då?
Det är mynta, exakt. Ja. Och sen så ska jag ta en hel, jag ska ta all mynta som finns här faktiskt. Mm. Det är en stor bunt. Och så tänkte jag mixa det här på en grön saft som jag ska sila sen. Trycker ner all mynta i mixen och häller på limejuicen. Och så häller jag på lite mer vatten. Så.
Du vill sila bort bladen liksom?
Ja.
Och yerba buena, alltså den goda örten?
Den goda örten, ja. Jag tror att yerba buena är grön mynta, kanske det översätts till. Jag är inte riktigt säker. Visst luktar det mojitos?
Mm-hmm.
Och nu så ska jag ta fram en kastrull och koka upp en magisk röra som gör att den får den perfekta konsistensen. Och det är där som jag tror att de flesta av oss som har försökt göra pinnglass eller isglass, så har vi försökt frysa in saft och så blir det stenhårt, eller hur? Och det är inte så det ska vara, utan man vill ju att det ska vara lite krispigt eller slushigt liksom.
Gärna lite mjukt.
Gärna lite mjukt, ja, precis. Och det tog mig väldigt, väldigt lång tid att lista ut hur man gör det. Men nu vet jag hur man gör det. Mm. Så nu ska jag visa dig. Nu ska jag koka upp vatten och lösa upp socker i det.
Du gör en sockerlag helt enkelt.
Ja. Och nu så kommer den magiska ingrediensen, majsstärkelse. För det här ska jag lösa upp i vatten då och hälla i det i den här sockerlagen sen. Löser upp den i kallt vatten.
Och då kommer du få en sockerlag som liksom har lite krämig konsistens.
Precis, en lite tjock, nästan som en saftsoppa. Och det ska vara sötare än man vill ha det sen. Det blir mindre sött när du fryser.
Det har man ju märkt om man har gjort dem där. Som barn i varje fall, när man gjorde saftglasspinnar, så smakade det inte speciellt mycket. Och sen så när man sög på dem så sög man ut smaken och så blev det is kvar.
Exakt, exakt. Och det gör man inte med de här.
Då blir man så besviken.
Precis, det där har jag gjort alltså hundratals gånger. Det är som tillfredsställelse som vuxen att äntligen ha löst mysteriet som man som barn liksom verkligen var så frustrerad över.
Ja, det här är alltså den hemliga ingrediensen som gör att det inte blir som barndomens isglassar.
Exakt. Men nu är det bra, tror jag. Behöver inte bli tjockare än så här.
Sockerlagen med majsstärkelse kokar så den blir som en saftkräm ungefär. Sen får den svalna innan hon häller i mynta och limesaften.
Och då så tar jag fram min glassform här. Ser ut som en sån retro glassform.
En metallram och sen så är det glassformade plastgrejer du sätter i den. Ja. Det ser ut som de här som man köper till barn, fast det är gjort av metall och lite bättre plast som inte är färgad och...
Ja, precis.
Så trycker du fast de där plastformarna i.
Mm, så.
Och då står den där.
Ja, och nu så ska jag hälla i det här. Men då är det enklast som jag häller allting i en kanna först. Så då häller jag från kastrullen till en kanna.
Och så fyller du nästan ända upp.
Mm.
Och sen så lägger du på ett metalllock.
Yes.
Och där är det hål där man ska sätta pinnarna.
Mm. Sådana här pinnar får man tag på i slöjdaffärer brukar de ha.
Mm. Och du bara sticker ner dem?
Ja.
Åker de ända ner eller hur?
Nej, de flyter upp. Men sen så brukar de lägga sig snett med pinnarna så jag får rätta till dem om en timme eller så.
Ja, det får börja frysa liksom lite grann.
Ja.
Och så in i frysen. Det tar 8 timmar tills glassen är helt fryst. Paletas, pinnglassar, är vanliga i Bolivia. Men det finns en speciell historia bakom varför paletas betyder så mycket för Maria.
Om jag får dra det lite tillbaka så börjar det med en väg som har präglat min familjs historia på ett väldigt sorgligt sätt egentligen. Om man besöker Bolivia så känner man till den. För alla turister vill besöka den här vägen. Den kallas för dödens väg. Och det var den officiellt farligaste vägen i världen under många, många decennier. Den går från Amazonas till Anderna, till huvudstaden. Och min pappas familj kommer från den plats där den vägen ligger. Min pappa, när han var 4 år gammal, så dog hans mamma på den vägen då, i en förfärlig bussolycka. Det är liksom ett landskap som är både berg och, alltså jättehöga berg och djungel. Och så de här vägarna är otroligt smala vägar genom då djungel, alltså djungeln och bergen. Och så är det stup på 500 meter och det är en väldigt hårt trafikerad väg. För att frukterna från Amazonas till huvudstaden i La Paz då, passerar genom den vägen. Och så är det en väldigt, väldigt smal väg. Så det får plats en och en halv bil skulle man kunna säga. Och så är det jättemycket lastbilar som kör på den då. Så att den är otroligt läskig. Och jag har åkt på den många gånger. Men nu har de byggt en annan väg då. Som också är rätt läskig måste jag säga. Men den är i alla fall asfalterad. Men det var inte den här vägen då. Så när min pappa var 4 år gammal så dog hans mamma på den vägen. Och han och hans syskon blev moderslösa. Och hans pappa flydde. Han klarade inte av ansvaret. Så han flydde in i djungeln och lämnade sina barn. Min pappa växte upp då utan föräldrar. Det var en 12-årig flicka som tog hand om dem. Men de fick börja jobba väldigt tidigt. När han var 4-5 år gammal så hjälpte han redan till att baka bröd och sånt. Och så. Men han berättade att han älskade glass men han hade aldrig råd att köpa glass. Så när han gick förbi glassbaren i den lilla byn där han bodde så brukade han hålla för ögonen. Han hade liksom sån otrolig längtan efter glass. Och sen så blev han vuxen då, gifte sig med min mamma och så flyttade vi till Sverige. Och här så började de jobba direkt och... Min pappa var ung när jag föddes, han var 20 år gammal. Så om du kan föreställa dig en 20-årig pappa eller 21-årig pappa liksom, som plötsligt har pengar för att köpa glass. Han köpte väldigt mycket glass. Och jag och han hade det här liksom, att vi älskade glass och vi brukade köpa massa glass. Och så fort glassbilen kom så tjöt vi av lycka.
Ni var liksom 2 barn där.
Vi var verkligen det, verkligen. Och ja, han försökte göra glass jättemycket och vi experimenterade jättemycket i köket och försökte frysa in saft och vi försökte frysa in O'boy och ja, men allt liksom för att göra det. Men vi visste inte hur man gjorde och det blev ju alltid så här hårt. Så att det är det där liksom, min pappas enorma liksom, längtan efter glass och vårt experimenterande. Att det är där som jag känner att det hela började. Och den här nyfikenheten, så, men hur får man till den här perfekta konsistensen? Och sen många, många år senare så, ja, men så började jag ju resa runt i Latinamerika och smaka så här pinnglassar överallt i Ecuador och Peru och så vidare. Och det var ju så otroligt gott. Och sen så kom jag tillbaka då till den här lilla byn som min pappa växte upp i och träffade hans syster. Och hon gjorde glass och sålde från sitt lilla kök, precis i det huset där min pappa växte upp. Och så var de så här helt perfekta. Och så frågade jag henne, men hur gör du det här? Och då sa hon, men det är jätteenkelt. Jag har bara i majsena, alltså majsstärkelse. Och så visade hon mig. Och så, wow, det blev ju helt perfekt. Så det var liksom som cirkeln slöts där.
I sin bok har Maria 4 grundrecept på paletas. För isglass, fruktglass, mjölkglass och vegansk glass.
Det är pinnglassar och man kan göra pinnglass av då frukt. Alltså en paleta som är fullproppad med frukt. Och då menar jag inte fruktsaft utan liksom krossad frukt. Eller så kan man göra den av saft. Ja, eller man kan göra av te eller i Bolivia gör vi då av kanelsaft. Och den kanelen vi har där är ju Ceylon-kanelen som inte smakar som den här grötkanelen som vi använder i Sverige. Utan den smakar lite blommigare, lite friskare skulle jag säga. Mm. Och sen så har vi då de som innehåller mjölk. Men vanligtvis inte grädde. De känns också lite så här... De känns inte liksom gräddiga eller fluffiga som den svenska glass vi är van vid med grädde. För det är inte heller någon invispad luft i. Utan de känns ändå fasta, kompakta och liksom lite fräschare på något sätt.
Vad har man för smaksättningar då?
Mjölk är en helt vanlig smak och den är så himla god. Men annars så kan man göra med olika frukter eller bär eller kex, krossade kex i. Allt man kan komma på egentligen och det är det som är roligt att man verkligen kan komma på vad som helst och ha det i. Eftersom vi också använder kondenserad mjölk i så får du också den här söta, goda smaken av kondenserad mjölk och en lite segare konsistens av den då. Mm. Så att man nästan kan tugga i den utan att det liksom känns jobbigt i tänderna.
Mm. Mm. Det låter som ungefär som de amerikanska pinnglassarna, som, alltså popsicle brukar de kallas för, brukar vara en chokladfudge, ganska vanlig. Den är ganska mjuk. När man biter i den. Det är väldigt speciell. Det är nästan som att man tänker att man gör en chokladpudding och fryser den.
Exakt, så. Men det är det man gör. För man gör en chokladpudding av den. Och sen så fryser man det. Och det blir så där lite segt och tuggvänligt.
Nu ska jag få smaka på alla paletas som Maria Borda har i sin frys.
Vill du börja med att smaka crème brûlée?
Crème brûlée, ja.
Då har jag först smält socker. Och hällt det i glassformen. Och det måste man göra på ett speciellt sätt då, liksom att, för att den inte ska hamna längst ner. Utan jag häller den längs med sidorna.
Ja, och liksom
klär in den. Ja, precis. Och sen så har jag gjort en smet av mjölk, ägg, vanilj.
Den är jättevacker. Mm. Det här är underbart. Det är en väldigt angenäm konsistens. Mm. Det går att bita i. Jag älskar att bita i glassar.
Ah, kul, det gör jag också.
Det är inte som en vanlig glass, en vanlig pinnglass, den europeiska glassen. Den är lite seg, men den är kall och den är... Man kan inte jämföra med vanlig glass och man kan inte jämföra med isglass. Det är någonting annat.
Exakt. Vill du smaka en annan? Kanske mango chili?
Ja, ja. Och där är det här kryddblandningen på som
tajin.
Är liksom tajin, ja. Det är väl en mexikansk tror jag.
Mm, den mexikanska kryddan.
Den finns att köpa i butiker. Mm. Det ser ut som små chili flakes. Mm. Mm. Kan man också bita. Mm. Mm. Och det satt ju bra. Alltså en ren mangosmak Och sen så finns det här lite limespritsiga. Och det ska jag säga att den här tajin, det är inte stark chili. Det är liksom lite försiktig så.
Ja, det är till och med så barn tycker om den här.
Ja, den var ju jättegod.
Mm. Den gör jag med mango som jag bara som från frysdisken. Så det behöver inte vara färsk mango. Och sen så har jag i då stärkelse och socker och mangojuice. För att jag har testat att göra den bara med mango och jag tycker inte att det blir tillräckligt bra. Men mangojuice, det smakar ju verkligen mycket mango. Den här då, den som smakar lime och mynta, det är den som vi har gjort.
Och den är ljus, lite disig. Det här går under kategorin isglass, men det är inte den vanliga isglassen utan det är som isglassen blir när det är en varm svensk sommardag och det börjar smälta kring fingrarna.
Mm. Så är det faktiskt.
Fast den smälter faktiskt inte runt fingrarna. Den är liksom, den är bitvänlig.
Mm.
Mm. Barn skulle älska det här också tror jag.
Mm.
Men det är inte godiskategorin.
Exakt. Okej, okay. Ska vi köra ingefära och rostade sesamfrön. Det är en lite speciell smak.
Ska vi se. Den är väldigt vacker.
Ja, den är vacker. Jag tycker den känns lite blommig. Så den är inte så skarp som man skulle tro att ingefäraglass är.
Nej, men det är ganska mild ingefärsmak.
Mm.
Vad har du i den här mer då?
Mjölk. Och kondenserad mjölk.
Mm. Mm. Det är inte lika mjölkigt och gräddigt som vanlig glass. Verkligen inte. Den är ju oerhört lätt jämfört med vanlig glass.
Exakt. Vill du testa choklad nu då?
Mm, och det var den veganska chokladen.
Den veganska choklad, ja. Med kokosmjölk, eller var det kokosgrädde? Och med havregrädde heter det va?
Och sen så är det kakao då?
Kakao.
Och ingen smält choklad?
Jo, det är smält choklad också.
Också, okej. Okay. Mm. Mm, det här är så de amerikanska.
Mm, som fudge. Mm. 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 Den härlig konsistens.
Den är jättetrevlig.
Mm.
Det är fin syra det var ju det.
Ja. Man tänker inte på att det är att den är vegansk, eller hur? För jag tycker det är svårt att hitta bra vegansk glass. Jag tycker ofta den saknar någonting. Men den här tycker jag känns, om jag får skryta lite, att den känns, den är liksom...
Nej, men det är ju ingenting som man noterar överhuvudtaget.
Nej, klarar du av mer?
Jajamän.
Du vill inte ha vatten eller någonting? Okej. Okay.
Det var den här som var som en cheesecake, va?
Ja, eller egentligen så ska det inte föreställa cheesecake. Det är bara mjölk med jordgubbar och lite sådana här kex. Så om jag skulle göra med cheesecake-smak så skulle jag ha haft i...
typ Philadelphia här, eller?
Precis, Philadelphia. Färskost. Färskost, ja. Mm. Och det har jag inte haft i den här.
Mm. Det här tycker jag du kan kalla för cheesecake.
Ja, okay. Ja. Och så har vi då vanlig klassisk citron. Pressad citron, socker och stärkelse. Lite rivet citronskal i.
Mm, det är ju gott. Det är ju läskande liksom.
Ja. Och sen den sista då som är gurka med lime och tahin.
Det var jättegott.
Mm.
Gurkan i det hela smakar grönt.
Mm.
Det blev väldigt gott med den här lilla... tajinen på.
Mm.
Här finns en liten bitterhet också.
Mm, precis. Och det ska egentligen inte vara det, men jag tyckte att det skalet kändes lite bittrare än det brukar vara.
Fast jag tycker det är gott.
Du tyckte
jag det? Tycker att ja. Jag tycker det är spännande. Maria Bordas föräldrar kommer från Bolivia. Maria själv har vuxit upp i Sverige. Hon var bara 25 dagar gammal när hon kom hit med sina föräldrar. 2012 flyttade Maria till Bolivia tillsammans med sin då 3-årige son.
Och så bodde jag där i 6 år och hade en restaurang där. Där jag sålde många olika typer av mat och försökte använda mig av ekologisk, lokalt odlad och jobbade med kvinnokollektiv som odlade åt mig och kom med de här helt underbara färska frukterna och grönsakerna varje dag. Och sen så försökte jag göra något lite modernt av det och sådär. För att det var mitt på turistgatan. Som också tilltalade liksom internationella smaklökar. Och så gjorde vi såklart mycket paletas.
Men hade du någon bakgrund? Har du jobbat i restaurang? Och...
Nej, aldrig. Men jag är en sån som tycker att jag kan allt. Jag bara, nej men det där klarar säkert jag.
och till sin hjälp i restaurangen hade hon bolivianska kockar.
Och jag kom med mina intryck från världen och mina influenser härifrån, och de kom med sina fantastiska kunskaper från Anderna. Och gjorde det här tillsammans, och det var alltså den bästa tiden i mitt liv. Det var så otroligt fint och roligt, och att de fick lära mig och att jag fick lära dem. Det var ju då när så här bowls började komma, och då tänkte vi att vi kör en Inka bowl med liksom alla ingredienser som uråldriga ingredienser från Anderna. Så då hade vi till exempel med quinoa, och som vi tillagar på rätt sätt såklart, för jag tycker inte att man vet hur man tillagar den här i Sverige.
Får du berätta för oss?
Men man rostar quinoa först. Ja, man rostar den innan man kokar den. Quinoa är ju ett frö. Så för att få fram smaken så måste man ju rosta den. Så vi rostar den först och sen så kokar man den, och då får den otroligt god smak. Och sen så den här fantastiska tjocka majsen som vi har med liksom tjocka majs...
Stora korn.
Alltså, kornen är ju som stora som mynt. Och den är inte söt. Den är liksom väldigt saftig i munnen. Så här. Men den är otroligt god. Och sen så är jordnötter en väldigt viktig gröda i Anderna. Så att vi hade en jordnötssås till. Och den smakar inte som den thailändska jordnötssåsen som vi är vana vid här. Utan den har en gul chili i. Och så är den salt. Och sen så hade vi liksom olika färska örter. Och med sån här rostad små potatis. Så andinsk mat är ju mycket stärkelse, stärkelse, stärkelse. Bara kolhydrater.
2018 blev Maria tvungen att flytta tillbaka till Sverige av privata skäl.
De som jobbade på restaurangen, de fick ta över restaurangen. De här unga människorna som jobbade, så det var fantastiskt kul för dem. Men tyvärr så kom pandemin och så fick restaurangen stänga då.
Vad hette restaurangen?
Café Vida. Det betyder Café Liv.
Så... Om man nu vill testa och göra latinamerikanska pinnglassar, paletas, hemma, vad behöver man då?
Man behöver bara glassformar, precis vilka formar som helst. Men jag tycker att man kan använda vanliga pinnar istället för de där plastpinnarna som brukar komma med. Och sen så behöver man kanske en mixer till vissa av recepten, en helt vanlig mixer eller matberedare. En sån här stavmixer brukar också gå bra. Och sen så behöver man en kastrull för att koka upp.
Och sen är det bara att frysa i frysen.
Ja, precis.
Maria Bordas bok heter Paletas pinnglass på latinamerikanskt vis. Och efter att ha hört om hennes restaurang i Bolivia så kanske du tror att hon jobbar med mat och paletas i Malmö också. Men så är det inte.
Jag är utbildad socialantropolog. Och har ägnat mig åt att skriva om föräldraskap i olika kulturer i 15 år. Så det är det jag reser runt och föreläser om. Och sen så har jag skrivit 6 böcker redan nu. Framförallt på temat då, föräldraskap eller moderskap, födande i olika kulturer.
Men om Maria hade råd så skulle hon gärna öppna en paletasbar. På vår hemsida hittar du receptet på paletas med lime och mynta som Maria gjorde i programmet. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas existentiella frågor.
Jag vet att det finns morgon- och kvällsmänniskor. Men för mig känns det som ett straff varje morgon när väckarklockan ringer. När jag väl kommer upp brukar det kännas bra efter ett tag. Men när jag väcks ur min sömn känner jag mig kränkt som människa. Känslan är att jag inte äger mitt liv. Vad är det att äga sitt liv?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden.
Egentligen ställer du 2 frågor. En enkel och en svår.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Maila till oss på redaktionen. Allvarligt talat i ett ord. @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Det är tid för brottsutredarna här i P1. Och nu ska vi få höra om Viktor som stämplades som mordbrännare i Mönsterås, helt baserat på svaga vittnesmål. Han friades, men får ändå leva med konsekvenserna av misstankarna mot honom. Den erfarne för detta kriminalkommissarien, Bosse Åström, tycker vittnesförhören är under all kritik.
Hej Bosse.
Hej Sigrid.
Nu ska vi se. Nu ska vi ju titta på den här händelsen i Mönsterås. Och en misstänkt mordbrand.
Det är en ljummen vårkväll i maj när Viktor ger sig ut på sin vanliga kvällsrunda med sin mountainbike.
En villa utanför Mönsterås började brinna vid 22-tiden på tisdagskvällen.
Han kör och tittar till sin cykelverkstad och garaget. Sen kör han en sväng på grusvägen ner i skogen.
Får jag göra det jag vill utan att folk ska stå och peka finger eller peka arm? Att ja, det här är mordbrännan.
Det han inte vet är att någon lägger märke till honom när han cyklar förbi. Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Sigrid Edsenius, och tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström.
Jag har ju kallat den här killen för Viktor, för att han vill vara anonym. För han är ju lite rädd för att han ska bli mobbad i porten om han går ut med sitt riktiga namn.
Yes. Mm.
I Mönsterås intill Kalmarsund i Småland bor ungefär 5000 personer. Orten är inte känd för någonting annat än karamellkokning och att salmen O store Gud en gång skrevs här. Skjutningar eller grymma våldsbrott lyser med sin frånvaro. Men en sak sticker ut. I flera år har oförklarliga bränder uppstått i trakterna kring Mönsterås.
Man undrar ju liksom, är det någon pyroman eller vad är det som händer? En brand är ju otäckt.
Vi har ju ett problem och det har ju varit bränder utåt Torp och Kåverhult. Det var ju ett par stycken anlagda bränder.
Det har brunnit i skog och mark och i mindre byggnader.
Misstankarna fanns om att det kunde röra sig om samma person. Att det var en yngre person och att det fanns misstankar om att han hade tänt eld tidigare. Att han hade de, vad ska man kalla det för, läggningen.
Ja, lite mopeder, lite cyklar. Och...
Viktor är 24 år och bor tillsammans med sin mamma i Mönsterås. Och egentligen heter han alltså någonting annat.
Mycket reservdel och sånt.
I sin cykelverkstad har Viktor fullt med prylar. Det går knappt att komma in för alla cyklar, mopeder, däck, hjul, arbetsbänkar och till och med en liten båt.
Det är grejer nästan från golv till tak här skulle man kunna säga.
Ja, det är lite överfullt.
Viktor har en intellektuell funktionsnedsättning och har gått i särskola. Han har inget jobb men han mäcker mycket med cyklar och mopeder och köper och säljer dem som en hobby. Viktor brukar cykla omkring både i och utanför Mönsterås. På sig har han alltid sin illgula varseljacka och många känner igen honom när han kommer.
Vi har ju varit själva sedan han var ungefär 1,5 år. Så vi har ju alltid varit tajta. Det har alltid varit han och jag.
Mamma Jeanette.
Jag var hemma i 10 år med honom för att hjälpa och stödja honom i olika situationer. Och följde med på skolan och var med på utredningar och var på habiliteringen och var på BUP.
Ett tag bodde Viktor i en egen lägenhet, men för 3 år sedan bestämde han och mamma Jeanette att det var bättre om de båda bodde tillsammans.
En grabb med otroligt mycket energi i kroppen som han gör av med att han cyklar väldigt mycket. Han köper och säljer cyklar och fixar och donar och han rör sig mycket. Han älskar att vara ute i naturen.
Viktors pappa körde lastbil och stora fordon är någonting som han alltid har gillat.
Och brandbilar, lastbilar, allting sånt har varit extremt roligt. Och är det så att han har varit på byn och han ser att du ska, det kommer en brandbil, jag följer efter och kollar vad de ska för någonstans.
Den där kvällen i maj kommer Viktor hem efter sin cykelrunda. Han hänger av sig den illgula varseljackan och den kamouflagemönstrade kepsen i hallen. Mamma Jeanette går och lägger sig, men Viktor stannar uppe och spelar. Klockan 2 på natten vaknar Jeanette.
Och sen ringer det på dörren och det bankar på dörren. Man ser en konstig person på baksidan. Och min son går till dörren och öppnar och där står polisen.
När de bad mig komma ut och självklart jag gör det.
Ja. Vad sa de då?
Ja, de sa bara att du skulle stå i en stol ungefär.
Okay.
Jag fick ingen information.
Viktor vet inte vad han ska säga eller göra. Han vågar inte fråga eller säga någonting.
Nej, det var överkropp och så gick in i någon chockhistånd eller något.
Så du bara liksom blev helt...
Ja, gjorde som han sa helt enkelt. Ja.
Poliserna kör iväg med Viktor. Kvar hemma är mamma Jeanette.
Och där står jag som mamma och inte vet någonting. Vi har inte anat någonting. Vad är det som har skett och hänt? Så man börjar fundera på vad har hänt.
Flera poliser börjar undersöka Viktors rum.
Jag fick gå och sätta mig i soffan så kom tekniker och gick in upp på hans rum. De skulle kolla lite med olika saker. Och då när jag sitter i soffan så öppnar man ju upp öronen och undrar vad är det handlar om? Vad pratar de? För de får inte säga polisen någonting. Och då hör jag brand och då tar jag fram min telefon och googlar som man då gör idag. Tar reda på information.
En man i 25-årsåldern har gripits och anhållits efter nattens kraftiga brand i ett trähus utanför Mönsterås.
Jeanette förstår det inte riktigt än, men Viktor är misstänkt för mordbrand. Det visar sig att det är ett hus en bit in i skogen utanför Mönsterås som har börjat brinna. En våldsam brand har förstört inte bara huset utan även ett uthus intill. I brandresterna står nu bara murstocken kvar. Huset har stått övergivet länge men ibland har missbrukare gjort det till en tillfällig bostad. Mycket har varit sönderslaget på det. Och huset ligger längs samma grusväg där Viktor har varit och cyklat kvällen innan. Nu börjar polisens utredningsarbete. Ett arbete som inte är helt okomplicerat.
Och mordbrand innebär alltså att man anlägger en brand avsiktligen som hotar liv, hälsa eller egendom. Det är alltså uppsåtliga bränder av hus, bilar, skog, mark, gräsmattor, vad det nu än kan vara för någonting.
Numera pensionerade Bosse Åström är en av Sveriges mest erfarna utredare av grova brott.
Och det är liksom det största problemet med just vad det gäller bränder. Va? Det är ju att inte all bevis, men mesta bevisen den går ju faktiskt upp i rök. Va? Utan då måste man ju lägga ett mycket, mycket, mycket mer brett pussel. Med alla de här bitarna om vad det gäller motiv, vad har man i? Är det någon brännbar vätska som är använd? Finns det mer än en primär brandhärd på brottsplatsen med mera? Finns det vittnesiakttagelser? Finns det några brandskador eller brännskador ska jag säga? På den misstänkte gärningsmannens händer, finns det liksom sotflagor, finns det bensinlukt på ärmar eller ja, allt sånt där. Va? Och då förstår du själv att det är en riktig, det är ett kartläggningspussel som både tar kraft, energi och tid.
Men på platsen hittas faktiskt en del teknisk bevisning. Det är en bensindunk och en ombyggd brandsläckare som istället kan användas som en slags eldkastare. De här fynden gör polisen övertygad om att branden varit anlagd.
Jag fick inte på mig cellkläder och pyjamasbyxor här.
Inne i polisens arrest i Kalmar har Viktor spenderat natten.
Var det sådana där gröna?
Ja, ja, hela gröna kläder, både tröja och byxor.
Viktor får klä av sig och polisen tar bilder av hans kropp. Han förstår inte varför och det känns inte bra.
Ja, lite förnedrande kan man väl säga.
Kan du berätta om det? Vad var det som hände?
Ja, de två fingrar och tryck. Lite fotografering och...
De lägger märke till att Viktors händer är svarta, kanske av sot, tror de. Även om Viktor vet att det är olja från hans cykelmäckande som sitter på händerna. Sen blir Viktor förhörd.
Om jag förnekat eller om jag erkänner att jag säger jag vet vad jag har gjort och inte gjort. Jag säger jag förnekar.
Hemma oroar sig mamma Jeanette för Viktor. Tankarna snurrar om hur han har det i polisarresten och hur han blir behandlad.
Ser de honom, den person som han är, men han kommer ju aldrig ta initiativ och prata. Så att det är en svår känsla. Och det har man, är det en annan person som har barn med funktionsnedsättning, så vet de om vad jag menar. Men är det en person som inte känner till någonting funktionsnedsättning, då kan jag förstå att det är för svårt för dem att förstå. Men det är en otroligt speciell situation att veta att man har ett barn som sitter i häkte. Det är väldigt, det är jättesvårt att förklara, men frustration, för du kan inte göra någonting. Du vet bara att där är inne grabben, men du kan inte göra någonting mer än det.
Att nästan viktigare än någonting annat, det är ju att skapa tillit och förtroende.
Under sin långa karriär har Bosse Åström träffat på misstänkta med olika typer av intellektuella funktionsnedsättningar eller diagnoser.
För jag kan tänka mig att det är någon som kommer in i en situation på en polisstation och hamnar i ett förhörsrum och det är bandspelare och det är mycket formalia. Det underrättar om misstanke för mordbranden 14 maj 2024 i Harstorp, Mönsterås kommun. Du har rätt att anlita biträdande försvarare under förundersökning. I vissa fall kan offentlig försvarare förordnas för dig. Ja, hur är din inställning till brott? Alltså där va? Man blir helt jävla bombad.
Efter ett par dagar får Jeanette kontakt med Viktors advokat och efter mycket ringande även polisens utredare.
Så ringer på min dörr, eller våran dörr, och då står då två polis. Män från Västervik, och då fick jag ju veta först då att det var det han var misstänkt för, mordbrand.
Jeanette får veta att någon har pekat ut Viktor och att det är därför han är misstänkt. Vittnet som pekat ut Viktor har gett ett signalement. Han ska ha haft en grå jacka och en cykelhjälm på sig. Men inget av det här är någonting som Jeanette vet att Viktor brukar använda.
Han var väl ungefär 14 år senast han hade en cykelhjälm. Och sen att han då skulle haft en grå vindjacka, med en mörkblå vindjacka med grått i. Han äger inte det. Så att det var många saker som var väldigt luddigt, som inte stämde.
Polisens besök lämnar Jeanette med ännu fler frågor.
Det blir ju mer då att nu får vi ju nysta själva. För att få veta vad som är fakta. Var det sant? Var det falskt? Vi måste hitta informationen.
Hon ringer sin lillebror Daniel och tillsammans försöker de räkna ut hur det här brottet skulle ha gått till.
Jag kan säga initialt var jag inte helt säker, utan jag gick in med dem med öppna ögon för att se är det möjligt, vad är möjligt och vad är inte möjligt. Och då satt vi och bollade fram och tillbaka för att få ihop pusslet. Det kändes liksom som att tiden räckte inte till, för ögonvittnen sa att han hade en viss cykel. Och då ska han ju cyklat härifrån till ett garage, bytt cykel, cyklat en bra bit upp åt fel håll. Och sen gjort det här. Och sen skulle han ha cyklat tillbaka och bytt cykel, bytt kläder och cyklat hem. Och det gick liksom inte riktigt. Då skulle han ha cyklat i en ohygglig fart. Och då ska han även haft med sig två stycken rätt så bulkiga prylar på den här cykeln som helt saknar pakethållare. Och du tar inte det in i fickan. En bensintank och en brandsläckare, det sätter du inte i bröstfickan och cyklar.
En annan konstig sak är det som Jeanette nu får höra från Viktors advokat. Att man hittat en ombyggd brandsläckare på platsen. Daniel börjar googla.
Då tittade jag lite hur 17 konstruerar man det här. Och då ska man tydligen lyckas att ta ut släckningsmediet i en befintlig brandsläckare. Fylla på med något brandfarligt pulver. Och sen trycksätta den igen. Och jag säger väl inte att han inte skulle vara kapabel att kunna göra det. Men det var vissa detaljer där som gjorde det ganska otroligt.
Det här fyndet som görs då, vad skulle du tänka om utifrån det fyndet liksom?
Ja, fråga nummer ett. Har det här fyndet med branden att göra? Det är fråga nummer ett.
Mm.
Och naturligtvis man då hittar i en brandsläcka att det är brännbar vätska eller rester av liven, va? Ja, då är det liksom röda flaggor hela vägen.
Mm.
Och då måste man gå vidare och se vem fan höll i den då, om det skulle vara en propeller till att få fjutt på elden. Va? Vem var som höll i den? Finns det några fingeravtryck? Finns det DNA? Finns det några fibrer? Finns det? Och så gå igenom hela spårkartan så att säga.
Men några sådana spår verkar inte ha hittats på brandsläckaren. I arbetet med det här programmet har vi pratat med boende i området på landet utanför Mönsterås som säger att Viktor har dykt upp på flera platser i samband med att det brunnit. En tidigare brandman som vill vara anonym säger att räddningstjänsten flera gånger har lagt märke till Viktor på ställen där det brunnit. Men när Bosse läser de delar av utredningen som jag har fått tag på tycker han att polisen har slarvat i sina förhör av vittnena.
Det finns ingenting i hela utredningen som så att säga pinpointar den här personen, utan det är mer vad det gäller på engelska för hearsay evidence. Mm. Att någon har hört någonting som sen flyger fram och tillbaka. Och det som är anmärkningsvärt i det här fallet, det är när man hör de här personerna som uppger att de har gjort iakttagelser av honom på olika ställen i närheten utav vad det gäller den här brandplatsen i, vad jag tror det heter, Harstorp eller något sådär, Harstorp.
Ja.
Med mera, va? Men att man inte pumpar ur dem all information de sitter på om de verkligen hade gjort de här iakttagelserna. Till exempel så här, och han kom cyklande. Ja, han cyklar på ett väldigt speciellt sätt. Och vad innebär det då?
Ja.
Cyklar han liksom bakvänd med styret bakom ryggen eller står han på händerna? Eller, alltså, hur kan man säga att någon cyklar på ett speciellt sätt?
Mm.
Jag får inte upp de bitarna. Och sen det andra grejen också, de signalement som man lämnar och vad det var för klädespersedlar och andra grejer som man bar på sig vid tillfället, de stämmer inte överhuvudtaget.
Polisen har också undersökt Viktors dator och man har hittat Google-sökningar på branden i den. Men det säger inte någonting om något, menar Bosse.
Ja, men det är inte så jävla konstigt. Liten by, det sprider sig ganska snabbt information. Man vill veta mer. Var går vi idag om vi vill veta mer? Om jag ser en helikopter som svevar här utanför Torsbyfjärden eller Västerviken, och undrar vad fan är det som händer nu då? Och var hittar jag den informationen snabbt?
Mm, på nätet.
Ja, jag går in på nätet, självklart. Och efteråt så man kan säga att den här jävla Åström, han ligger nog bakom det här försvinnandet. Det är si och så där, för han har googlat på vad händer på Värmdö. Eller, ja.
Förutom att mordbrand kan vara ett sätt att hämnas eller dölja ett annat brott finns det också personer som fascineras av eld och bränder. Bosse Åström är minst ett fall från tidigt i karriären där det brann i flera flerfamiljshus i Solna. Bränderna fick stor uppmärksamhet i tidningarna.
Och så jag lusläste den där och då hittade jag en grej som slog mig så här. Att det fanns en fotograf, vi kan kalla honom för Nisse då. Det fanns en fotograf, Nisse, som fanns med i de flesta tidningar med bilder direkt ifrån vad det gäller brandplatsen. Och det som var utmärkande för de där bilderna som var publicerade i dagspressen då, det var att han hade fångat exakt när rökgaserna exploderar genom yttertaket och att det blir så att säga en totalbrand utav den. Och jag pratade med brandingenjören om det där ganska ingående. Och han sa att 2 minuter efter det att larmet hade kommit in till brandstationen och den första bilen, det var en sån här räddningsledarinsatsbil eller någonting som kom till platsen, så säger bang och så åker rökgaserna. Och jag tänker så här, ja, men det är jävligt intressant att en pressfotograf inom citationstecken då befinner sig just där vid den tidpunkten för att ta de här bilderna som dessutom förmodligen sålts för dyra pengar till alla tidningar som överhuvudtaget fanns, i alla fall Storstockholmsområdet. Och då började jag kolla upp den här killen, va? Och då visade sig att ett par år tidigare, 1978, så hade han dömts för 3 mordbränder och en grov skadegörelse uppe i Skellefteå. Och då bara så här, fan, det här var ju jätteintressant, va? Och började kolla, vem fan är han? Vad finns han idag någonstans? Men efter lite efterforskningar och förhör så visade sig att han hade fått ett sommarvikariat på Ystads Allehanda som fotograf. Så att jag pratade med chefsåklagaren och han får ett beslut om hämtning till förhör utan föregående kallelse. Snackade med kollegorna i Ystad. Ja, så jag tar in dig på fan heter Saltsjöbadshotell eller liknande. Va? Och på morgonen så jag vaknar, gör mig i ordning och går ner och ska äta frukost. Och det ligger ett exemplar av Ystads Allehanda där. Och så tittar jag så här, men vad fan? Under natten så hade det anrika hotellet Continental brunnit ner till grunden. Och vem fan var på plats och tog fotorna? Jo, Nisse.
Det blir häktningsförhandling. Åklagaren vill att Viktor ska fortsätta vara frihetsberövad. Men domaren håller inte med och släpper Viktor. Men han förmanar honom att han inte får hålla på och cykla omkring och titta på bränder nog mer. Under sommaren ger Jeanette Viktor strikta förhållningsorder.
Att han får inte visa... Är han ute, då ska alla se vad han är. Är han affären, använd bankkortet. Då kan de se på kameror. Alltså han får ett alibi. Så de här 3 månaderna fick han se till att han hade alibi på allt. Det finns inte någon som kan peka ut att han har gjort något. För han har alibi allting han har gjort.
Vi ska se när här lappen kom. Det här får jag plocka framåt här. 21 augusti blev den nedlagt. Så att han var ju då skäligen misstänkt ifrån maj till 21 augusti. Mm. Men det blev ju lite fördröjt på grund av att det var ju semestrar och sånt här bland annat. Så det tog ju ungefär 3 månader tills det var nedlagt.
I slutet på sommaren läggs utredningen ner. Det finns inga bevis som binder Viktor till brottet. Polisens sökningar efter kläder med till exempel sot eller bensin på gav ingenting. Och att någon har sett Viktor en bit från brandplatsen, det räcker inte som bevis, säger åklagaren till mig.
Och när en utredning säger att vi har inget bevis som binder personen på platsen, och ändå så tar ju folk och beter sig som man har suttit i fängelse halva livet. Och det är jättetråkigt.
Och jag vill ju även att grabben ska känna en trygghet och känna roligt att få åka ut. Att faktiskt få cykla och göra de hobby som han har. För idag är han ju rädd egentligen att jag får jag göra det jag vill utan att folk ska stå och peka finger eller peka arm. Att här är mordbrännan.
Jeanette upplever det som att folk tittar bort när hon går till mataffären. När Viktor är ute tar folk bilder av honom.
Ja, jag har fått råkat ut för att man tar bilder på honom. Och... ja, det är det mesta det de har gjort.
Mm. Tagit bild på dig?
Ja.
Känns det då?
Nej, det är ju inte okej direkt.
Vad gjorde du då när, om någon gör så?
Nej, jag bryr mig inte. Jag bara cyklar vid.
Tror du att det är för att du är lite annorlunda kanske?
Ja, det är det nog. Tror jag. Ja, jag måste vara.
Jag, Jeanette och Viktor åker till huset som brann ner.
Ja, sotigt. Blåt överallt, typ.
Nej, bra natt.
Mm.
Det som står kvar är en murstock.
Oh.
Ja, och på varsin sida...
Det är en kakelkamin.
Två kakelkaminer. Och så är det en massa tegel och bränt...
Bråte.
Trä och bråte.
Mm.
Och det har till och med brunnit i lärkträdet här.
Till och med staketet som...
Till och med staketet, ja.
En speciell känsla att vara här och se.
Mm.
Eftersom man inte har varit här innan.
Mm.
Så det är en väldigt speciell känsla att titta på det här.
Det blir lite känslosamt för dig att
ja,
se.
Ja, nej, men jag tycker det är otäckt överlag. Så att det är överlag att man känner en sorg över att hur människor i lilla, lilla Mönsterås hitta på såna här dumheter.
Du har hört Brottsutredarna, idag med tidigare utredaren Bosse Åström och mig Sigrid Edsenius. Slutmix Björn Nitzler. Gå gärna in och följ oss i appen Sveriges Radio Play. Genom att hjärtmarkera Brottsutredarna missar du inga nya avsnitt.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Nästa timme inleder vi med P1 Kultur. Men först nyheter. Klockan är 3.
Säpo upptäcker allt fler barn i sitt underrättelsearbete för att förhindra terrordåd, bland annat barn som uppger att de vill utföra attentat. Fredrik Hallström är operativ chef hos Säkerhetspolisen.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting. Inte sällan så handlar det om information online där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Vad gör ni i de här fallen?
Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt och om det finns en materialiserad förmåga, det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också Säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys och det är inte Säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen varför det ser ut som det gör. Jag kan verkligen inte svara på det, men det är en bekymmersam utveckling.
Reporter Henrika Åkerman. Många ryssar ser inte längre USA som landets största fiende utan Tyskland. Det här visar en mätning från det oberoende opinionsinstitutet Levada Center som Moscow Times rapporterar om. 55% av de svarande rankade Tyskland som det mest fientliga landet. USA hamnade på en fjärde plats. En förklaring till den mer positiva inställningen till USA tros vara att Trump är tillbaka i Vita huset. Sverige igen, för det sattes nytt publikrekord på Ullevi igår kväll. 73 162 personer var på plats när Håkan Hellström spelade och därmed slog han sitt tidigare publikrekord från 2022. Ekot med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Där är P1 Kultur, jag heter Gunnar Bolin och idag den 6 juni fokuserar vi på två sinsemellan väldigt olika svenska kulturpersonligheter. I klassiken berättar Mattias Berg om bank- och industrimannen och inte minst konstsamlaren Ernest Thiel. Hans palatsliknande villa med all sin konst på Djurgården i Stockholm, den övergick i statens ägo 1925. Så Thielska galleriet firar 100 år i år. Och det skulle också vår första huvudperson i dagens P1 Kultur gjort. Författaren, illustratören och journalisten Kerstin Thorvall föddes nämligen den 12 augusti 1925 och dog 9 april 2010. Här är Katarina Wikars radioporträtt av en älskad men periodvis också kritiserad och omstridd författare. I reportaget medverkar författarna Isabel Ståhl, Göran Greider och Anneli Jordahl som alla läst Kerstin Thorvalls romaner Det mest förbjudna, När man skjuter arbetare och Upptäckten.
Det är någonting hos mig som att jag inte kan låta bli att säga saker. Mm. Det är många som tror att jag är modig och att jag törstig. Och jag har nog haft så starkt undertryck så jag har inte kunnat låta bli. Jag har inte kunnat låta bli. Jag har blivit galen i kärlek. Jag har gett mig väg när helst och var helst. Jag har inte tänkt mig för. Och så blir jag vansinnigt arg. Jag blir jävla arg över saker och ting. Att ingen människa säger det här. Varför talar man inte om att det är på det här sättet? Och så säger jag det så blir folk illa berörda.
Hon finns alltid där i bakhuvudet. Författaren Kerstin Thorvall. Och i år skulle hon ha fyllt 100. Och ur radions arkiv talar hon fortfarande lite snabbt och hetsigt om allt det där som vi andra helst inte vill tänka på.
Jag har en sorts barnslig föreställning om att man ska tala om hur det är, och då ska alla bli väldigt glada när de får veta det. Men det gör de inte. De vill helst inte veta hur det är.
Efter att Kerstin Thorvall hade dött 2010 så skrevs det hyllmeter av hyllningar. Romanerna trycktes på nytt. Hon fick en hel bokklubb uppkallad efter sig och hennes liv blev sedermera tv-serie. Kerstin Thorvall var den flyhänta modeteckerskan på 50-talet som skrev kåserier om de egna barnen i damernas värld och som blev etablerad barn- och ungdomsförfattare med klassikern Vart ska du gå ut?
Jag var först med att skriva om en ogift morsa som träffar en så olämplig man. Jag har en trendkänsla som nästan är sjuklig. Jag skrev ju en av de första bekännelseböckerna också, med det mest förbjudna. Jag var fan med först där. Jag tänker inte, jag sitter inte och funderar så där som reklamorakel. Jag sitter inte i hearings, jag har inte möten kring detta. Vad är det som ligger i tiden? Jag vet det. Jag vet inte att jag vet det förrän att jag har skrivit och det har kommit ut. Då inser jag plötsligt, hoppsan, nu var jag precis där igen i alla fall.
Det mest förbjudna sågades i pressen, kallades känslopornografi. Hon blev den sjaskiga bekännelselitteraturens själva urmorsa. Men bilderna hon skapade av sig själv, som bortsprungen dotter, otrogen hustru, försvunnen mamma, besvärlig tant, måste ändå samsas med målmedvetenheten i hennes författarskap. Hon kunde alltid skriva, och kanske var det det som räddade henne.
Och ångesten är ju liksom hennes livsrum på något sätt, va?
Det här är författaren Göran Greider.
Men det gör ju också att upplevelsen av tillvaron blir intensiv hela tiden. Och det syns ju också i hur hon skriver. Det finns alltså inget lunkande någonstans i hennes texter. Det finns en intensitet i nästan allting, och den tror jag gör ganska mycket med den här ständiga närvaron av ångest helt enkelt. Det förlöser ord, formuleringar, fyndigheter och elakheter också mot män och mot allt möjligt.
När läste du Det mest förbjudna då?
Jag tror att jag läste den tidigt och tyckte inte om den. Jag tyckte inte om Kerstin Thorvall. Jag tyckte inte om, alltså som vuxenboksförfattare.
Det här är författaren Anneli Jordahl.
Jag tyckte bara den var obehaglig med hennes hat mot mamman. Jag hade själv ett förhållande till min mamma som jag återkommit till hela tiden i mitt eget skrivande. Så jag tyckte det var intressant med mor- och dotterrelationen. Men jag tyckte att den var så skoningslös. Men sen läste jag den i mer mogen ålder och plötsligt framstod den som så bra som den ju var redan från början. Bara det att jag hade inte de ögonen då.
Kan du inte berätta lite grann om den här kritiken du fick 1976 med boken Det mest förbjudna?
Ja, det var det skamligaste som hade skrivits på svenska, och det var en skandal att ett aktat förlag gav ut sån här smörja, skrev Björksten till exempel. Och Björn Nilsson i Expressen gjorde sig rolig på att kjolen åker upp och ner på latsidan ligger hon inte. Det var den nivån på recensionerna. Och Madeleine Gustafsson skrev att det var privat, därför ointressant. Riktigt dåligt skrivet. Och en veckotidningskursör som hade nu fått den dåliga idén att skriva någon sorts självbekännelsebok.
Hon debuterade som skönlitterär vuxenförfattare vid 50, det var 1976, med boken Det mest förbjudna, om moders hat och faders kärlek, om arvet, där en medelålders Anna inte står ut med äktenskap och trygghet och småbarnsliv och bara måste slå sönder allt, vara otrogen, rymma, åka in och ut på psyket innan hon förlöses av dansen på Kuba.
Ja, men hon skriver ju väldigt grafiskt. Alltså, det är ett sätt att skriva som, alltså, nedlåtande skulle man kunna kalla det, kladdigt. Så.
Isabel Ståhl, hon är idéhistoriker och författare och debuterade med Just nu är jag här 2017. Och hon har läst Det mest förbjudna med 80-talistens ögon.
Alltså hon berättar ju hela tiden varför hon tror att hon är som hon är. Det finns inte så mycket, ja, men dubbeltydligheter och så. Sen så tycker jag ändå att det fanns liksom litterära kvaliteter och att den är väldigt suggestiv på något sätt. Det börjar liksom med den här fadern som blir den här väldigt idoliserade och nästan förgudligade gestalten som hon sen vill ha liksom en sexuell relation med, nästan i metaforiskt, så under hela livet, och hon söker efter fadern, hon saknar honom. Det fanns också någonting väldigt spännande med hennes känsla av skuld. Alltså, den går ju att skriva in i den här traditionen av liksom intim autobiografisk litteratur, men det finns också något